Ur ett klimatperspektiv är det en lysande idé att slopa korta inrikesflyg och istället satsa på tågresor. Det här visar bland annat färsk forskning från Jyväskylä universitet. Det är nämligen de korta flygsträckorna som ger upphov till de högsta utsläppen per passagerare. Men är det realistiskt att begränsa inrikesflygen? Det här diskuterar vi slaget efter 12 idag. Mitt namn är Marcus Ekholm. Och det här, för att slippa flyga, så har vi Malin Brentscher. Du är kommundirektör i Kronoby med Per linje. Och ni har ett eget flygfält i Kronoby, Österbotten. Vad betyder det här flygfältet för er?
Det är enormt viktigt för oss. 70% av passagerarna är businesspassagerare. Alltså sådana som ska ut och sälja sina produkter i världen. Den här området producerar export för över 3 miljarder euro årligen. Är det här någonting som vi skulle vilja säga nej till? Jag kan aldrig tro att vi skulle vilja det.
Mm. Hur mycket flyger du själv?
Jag flyger en del jobb och jag flyger en del fritidsresor. För en person som ska till Helsingfors så finns det säkert möjlighet att välja tåg. Men för företagen som ska ut i världen och sälja sina produkter så skulle de få sätta långt över en arbetsdag på att ta sig till och från Helsingfors. Så det här är helt omöjligt. De kan ha flera resor per vecka och det fungerar helt enkelt inte.
Mm. En annan som jag vet att resa väldigt mycket, det är Katarina Sempatomäki. Du vet, reser jobb, du är forskare, du är företagare, du är liksom mycket. Skulle din business funka lika bra med virtuella kontakter?
Det är just det som jag tycker att är den här större frågan här, att vilken grad tycker vi att vi kan ersätta mänsklig kontakt med då teknologi eller med artificiell kontakt, om man säger det på det sättet. Och vad är den här egentliga, vad är det som vi då missar med det? Det finns en viss, eftersom vi är då biologiska och fysiologiska varelser, behöver vi ju kontakt med andra människor. Mm. Och då är det här förtroendeskapande till exempel en sån här sak som är ganska svår att skapa när man inte har personligen känner den eller har träffat den där människan. Det finns ett psykologiskt perspektiv som jag själv ser att det är svårt att liksom ersätta.
Mm. Skulle det funka för dig?
Jag vet inte riktigt.
Att bara skypa?
Då skulle jag säkert inte mera ha rest. Att nu finns det ett extra värde där som är svårt att, som jag inte åtminstone har lyckats återskapa på annat sätt.
Okej. Andrea Weckman, du är ordförande för miljöorganisationen Natur och Miljö. Flyger du?
Väldigt lite, men absolut har jag också arbetsresor.
Vad väljer du att flyga? När flyger du alltså?
När jag måste.
Okej. Och det är alltså den här viktigheten som avgör. Om vi det här funderar lite vidare på det här med att begränsa eller avskaffa inrikesflyg. Malin Brentscher där uppe i Kronoby. Vad är du beredd på att pruta på gällande flyg från Kronoby?
Ingenting. Absolut ingenting. Snarare så skulle vi behöva mer förbindelser för att man ska kunna jobba med klimatpåverkan, vilket är jätteviktigt. Så behöver vi pengar som industrin hämtar in till Finland. Vi behöver ett mervärde. Och via att de säljer sina produkter kan man skapa det här mervärde, för att på det sättet också skapa miljövänligare produkter. Redan idag skulle flygen kunna flyga med miljövänliga bränslen om det är så att de skulle finnas tillräckligt många av de här miljövänliga biobränslena. Men det finns inte, att det är den här utvecklingen vi borde gå in för att på det sättet minska miljöpåverkan och få mera bränslesnåla flyg. Inte att vi skulle förbjuda inrikesflyget, för då sätter vi oss själva i en fälla som vi helt enkelt inte har råd med som land eller som region.
Okej. Hur reagerar du på det här, Andrea Weckman?
Jag tycker att vi pratar nu lite om många olika saker i samma mening. Också rubriken för den här programinlägget var då att ska vi slopa flygtrafiken inrikes helt, medan vi annars kanske pratar mer om att begränsa begränsa onödiga inrikesflyg. Jag ser själv att det skulle vara smart på många sätt också för industri och för ekonomin att satsa även på tågtrafiken och att satsa uttryckligen på tågtrafiken, utveckla den infra som redan finns. Och då, nu är det ju mest tal om de här nyinvesteringarna, men lika viktigt skulle det vara att satsa pengar på utveckling av redan existerande.
Katarina Sempatomäki.
I det här skedet kanske jag skulle vilja lyfta fram att det här med att slopa eller begränsa inrikesflyg, att vad det kunde betyda. Att det fanns en sån här forskningsfrågeställning, det var en tid sen, att om man skulle sluta eller begränsa då flyg överhuvudtaget, så hur skulle det gå till i praktiken? Det skulle förstås kunna tänka sig fördelas på det sättet att man skulle dela upp flygningar då, exempel i tre kategorier, att det är då nöjesflyg eller sen är det businessflyg eller sen är det till exempel så här akuta transporter då, till exempel sjuka människor eller någonting annat. Och då betyder det här ju att man skulle måste sen på något sätt fråga lov av någon att vem som får flyga. Och då är det här, då skulle det måste på något sätt definieras att vem som bestämmer, vem som har rätt att flyga och var går gränsen mellan då privat eller nöjesflyg och då businessflyg eller något sånt här. Så tänker jag just på sådana saker som till exempel ambulanstransporter och annat som också till viss del eller ibland händer med flyg, att det knappast rejält att slopa allting på en gång, utan det handlar kanske mer just om det här att man i så fall skulle begränsa eller överväga vilket som är viktigt och vilket som inte är viktigt.
Går det att bestämma vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt?
Och det kommer just upp till sådana teorier om rättvisa, och det finns ju många olika teorier om vad som är rättvist, alltså vem som bestämmer vad som är rättvist. Mm. Och man kan ju inte säga att en teori är bättre än en annan, utan det handlar om just det sätt som man väljer att tillämpa i olika situationer. Michelle tänker jag att jag skulle vilja lyfta den här saken ännu ett steg högre. Det handlar just om det att om det är så att det faktiskt att det är våra egna levnadsvillkor som vi håller på att förstöra, Så är det ganska så smått att titta neråt och titta inåt och titta på jag som individ eller den subjektiva rättigheten till att flyga när man vill eller på semester eller någonting annat. När det handlar om den kollektiva, inte egentligen ens nyttan utan på något sätt den här grundförutsättningen för livet liksom på planeten. Att jag tycker att man ska också kunna sätta det här i sånt perspektiv som vi tidigare har satt kanske saker på samma sätt.
Malin Brentscher, finns det onödiga flygningar?
Det finns säkert sådana som skulle kunna minska på sitt privatflygande. Men jag tycker, som jag sa, att det här är inte problemet, utan problemet är snarare det att vi borde utveckla bra flyg, bränslesnåla flyg som flyger med biobränslen. Vi kommer aldrig att kunna stoppa flyget i hela världen. Men det vi kan göra för att verkligen påverka miljön är just att utveckla de här biobränslena, flygena, så att de faktiskt är miljövänliga. Och på det sättet har vi en lösning, snarare än med förbud.
Vad säger du, Andrea Weckman? Är det här vägen framåt, mera miljövänliga flyg?
Absolut, är det en av lösningarna.
Men är det lösningen i sig?
No. Jag skulle helst köra med båda jämsides. Minska på inrikesflyg, då särskilt semesterresor. Du kan utveckla tågtrafiken som alternativ i det stället. Och för den flygtrafiken som vi kommer att ha i framtiden, utveckla bättre tekniker, varav då biobränsle är ett alternativ, då vi vill försöka komma bort från fossila bränslen. För biobränsle är inte kanske ett alternativ för hela trafikflottan och alla trafiklösningar, men just för flygplan skulle det kunna vara det alternativet.
Katarina Sempatomäki.
Vi har vant oss vid att tänka att vi ska sträva efter att bibehålla eller höja vår ekonomiska tillväxt. Och det här är det ekonomiska sättet att tänka, och det när vi har våra ekonomier eller våra länder eller vårt statsskick eller vårt ekonomiska statsskick har grundats och utvecklats. Så vi börjar med en industriell revolution som var allt annat än miljövänlig, om vi tänker på det här perspektivet. Och sen har vi haft ånglok och tåg och annat. Och sen först senare, att när till exempel när FN grundades så finns det inte i FNs grundtext och huvudtaget ordet miljö, för det fanns inga miljöproblem då. Och sen nu har vi då lärt oss att vi ska tänka effektivt och vi ska effektivare och vi ska producera mer och vi ska få in mer pengar. Och det betyder att vi upplever att vi blir rädda, vi ska ge upp någonting som är flyg. Vi ska ge upp våra kontakter, vi ska ge upp vår potentiella framtida ekonomiska tillväxt. Och då upplever vi att det finns en risk för att just vi, eller subjektiva vi eller vår grupp eller vår region, faller tillbaka och blir kanske liksom då orättvist behandlade jämfört med andra människor som inte har samma behov på grund av geografiska förutsättningar, till exempel att resa lika mycket. Och det är en grundtankesätt som måste funderas igenom just på det sättet att det här är kanske första gången som vi måste ge upp någonting. På ett sånt sätt att till exempel på 80-talet gick ingen omkring att tänkte att jag längtar efter internet. Vi visste att det skulle komma, det fanns ju ingenting sånt. Och sen kom det mer med teknologi och mer olika sorts uppfinningar. Och nu har det kommit en medvetenhet som man borde adressera på ett sätt som många upplever som ändå risk.
Är det bra att vi går den här diskussionen om att vi är tvungna att ge upp saker?
Absolut.
Mm. Och om vi tittar på det här koldioxidavtrycket per person, så Tankesmedjan och Jubileumsfonden Citra har gett ut beräkningar som visar att vi behöver minska vårt koldioxidavtryck med 90% i Finland. Och det är fram till 2050 och under de närmaste 10 åren med 40%. Det vill säga, det är liksom stora åtgärder som ska till. Vad är det för slags förändringar som vi ska vara beredda på?
Nu till exempel det här som pratar om att vi måste vara beredda på att inte bara få mera och mera och mera hela tiden, utan om man då vill använda ge upp eller ersätta är då en liten skillnad där. Men vi måste vara beredda på att ge upp till exempel flyg inrikes, onödiga flyg. Jag var igår på Citras till det här. De publicerade den här, vad vi ska göra för att nå 1,5-gradersmålet.
Ja.
Och att slopa flygresor var en bit av en stor kaka med åtgärder som vi kan göra redan idag för att uppnå det här målet. Vi måste komma bort från tankesättet att vi måste få allt här och nu. Så är det bara, ju längre vi väntar, desto större blir kraven på att slopa och ge upp saker, till skillnad om vi gör det nu.
Men den här tillväxten, det bygger ju på en ideologi om att sälja mera. Vad säger du, Malin Brännbacka? Malin Brännkärre. Finns det ett problem här?
Problem med att företag exporterar och att vi får mera BNP i Finland? Nej, det finns inte problem med det. Vi ska också i den här diskussionen komma ihåg att flyget allt utsläpp definitivt har minskat. Flygen bränsle förbrukning har minskat med ungefär 70% de här senaste 40 åren. Däremot har den övriga trafikens utsläpp under samma tid ökat. I Sverige finns det en utredning som visar att av all utsläpp inom kommunikationer, trafik, så står flyget för 3%. Ungefär det här samma gissar jag att det är i Finland. Det är alltså en försvinnande liten del. Det är nog i den här övriga trafiken vi borde vidta betydligt större åtgärder i så fall.
Andrea Weckman, hon skakar på huvudet här.
Ja, nya utredningar visar att globalt så har flygtrafikens utsläpp ökat, och så även i Finland. Du har rätt i att flygtrafiken inte är den största utsläppssektorn i Finland, utan det är den vanliga vägtrafiken, biltransporter och biltrafiken som är den. Men flygtrafiken är den näst största där, och den ökar hela tiden i Finland. Och det är viktigt att känna igen att fast det inte är en stor procent, så är det en ökande procent, och det är ju inte så att alla finländare flyger, utan det fördelas ganska ojämnt. De som flyger, flyger ofta väldigt mycket, och sen har vi en stor del av finländarna som inte flyger någonting alls. Så det att slopa det för alla finländare, det är inte jätteeffektivt, utan det är vissa som använder, som flyger mera, och många inte alls. Till exempel i den här Sitras rapporten så ser man att det finns inte en one-size-fits-all-lösning för alla oss, utan vi är ju olika och ska ändra våra konsumtionsmönster där.
Så det här du anser att businessflygarna är ett problem?
Ja.
Okej. Okay. Katarina Sem, Patomäki, du vill komma in?
Precis, att det hjälper inte heller att fast man skulle till exempel skippa alla inrikesflyg i Finland, eftersom den globala uppvärmningen sker globalt, och det gäller att alla länder som förorenar också minskar på sin förorening på då adekvat sätt. Men det här betyder, för jag vill inte säga det, att det är just det som kanske det finns risk för att det händer, att just en region, till exempel Vasa, tycker att de är speciellt utsatta för ett sånt här då förslag. Och då är det klart att man tänker att man måste då ensam ge upp någonting. Och därför som jag tycker själv att den här saken borde skötas på ett större plan. Alltså inte ens endast på ett nationellt plan, utan det borde ske på ett globalt plan i en sån form att man hittar på lösningar, eller man kommer fram med rättvisa lösningar som gör att man kompenserar för den här bortfallna då förlusten. Och förlust menar jag inte att man enbart kan mäta i pengar, utan det finns också andra former av förlust.
Mm. I slaget efter 12 diskuterar vi idag inrikesflygen. Bra, dåligt, borde det slopas? Att slopa inrikesflygen, det skulle enligt en del vara en stor klimatgörning, men skulle också få kännbara effekter bland annat för Österbotten. I dagens debatt deltar Kronobys kommundirektör Malin Brentjär, ekonomen Katarina Sempatomäki och Andrea Bäckman som är ordförande för Natur och miljö. Här från regeringsförhandlingarna så hade läckt uppgifter om en satsning på nya tågförbindelser, både norrut och österut. Hur långt går det att ersätta individuella lösningar med kollektiva? Vem vill ta det?
Det beror förstås på vad du, just på ett subjektivt plan igen, att vad ditt mål är, ska du transportera saker och är det varor, är det, och inom Finland så kan jag tänka att tågen nu är ett ganska bra alternativ, att det beror liksom på vad man är ute efter. Men jag skulle lyfta fram det att när regeringen just säger så här, så är det egentligen liksom ett sikte mot ett framtidsperspektiv, att hur vill man ha det i framtiden. Och med det här vill jag lyfta fram att om vi tänker att vi om då till exempel, eller inte vet jag, kanske vi, men våra barn och barnbarn, de har 50 år, tittar på videon hur vi sen vi åkte Formel 1-tävlingar och vattenskotrar och annat som enbart handlar om nöjes eller tidsfördriv egentligen. Att det var ingen liksom nytta med det, men det handlar om att det förbrukar nog planetens resurser på många sätt, och till det här kommer ju också de här bilarnas transport och annat. Och att vad är det för ansvar vi har gentemot framtida generationer? Har vi något ansvar för de här sakerna eller inte?
Mm. Det talas ju mycket om flygskam nu för tiden. Långresor är statusmarkörer. Framgångsrika, rika människor reser långt till solen. Är skam ett bra sätt att greppa det här? Vad säger du, Malin Brentjär?
Nej, jag tycker att man ska ha de här proportionerna här igen. Och jag tycker att, som jag sa tidigare, det är viktigt att vi ska utveckla sätt för flyget att bli mer klimatsmart. Att folk ska komma undan den här skammen. Att vi ska ha flyg som går enbart med biobränsle, men idag finns det överhuvudtaget inte biobränsle, så det räcker till för flygbranschen. Det är den här vägen vi borde gå istället för att skuldbelägga folk. Och där tycker jag att den här utvecklingen är jätteviktig, och vi i Finland är ju i dagens läge världsbäst på många saker inom cleantech. Så jag är säker på att vi också här skulle ha en stor möjlighet att utveckla den här biten och ha nya exportmöjligheter.
Mm. Malin säger att skuldbeläggande är dåligt. Vad säger du, Andrea? Är det ett bra sätt?
Inte skulle jag kanske säga att det är ett bra sätt. Flygskam ogillar jag personligen som ord. Jag menar, köper du en biljett i då Thailand som används ganska allmänt som exempel. Och så sitter du på flyget dit och känner flygskam. Det hjälper ju ingen. Alla mår dåligt av det klimatet och du själv. Så ja, inte vet jag om det är den bästa lösningen. Bättre skulle det vara ifall att man skulle betala det verkliga priset för flygresorna.
Vad borde en resa till Thailand kosta?
Det har jag svårt att säga, men det är väldigt billigt idag.
Det borde vara betydligt dyrare.
Ja.
Okej. I vems fickor skulle pengarna hamna? Extrapriset.
Extrapriset.
Ja, du säger att det är för lågt nu. Ja. Vem är det som tar liksom mellanskillnaden i framtiden då?
Nu kommer jag inte ihåg, men jag såg en uträkning på de här vissa nationella haitalliset tuet, alltså skadliga stöd pratar man om idag, som bland annat riktas mot olika användningar av fossila bränslen. Och bara med att ta bort dem så var det en det var också i en allmänt använda exempel en resa till Thailand som skulle bli ungefär 500 euro dyrare per biljett.
Okej, och vem tar den 500-ringen?
Det är ju bort från stöden som vi ger till fossila bränslen.
Okej, Katarina Sempa, tack så mycket.
Jag ska nu vara vanna och sagt, jag tycker att flygskam är en jättebra sak därför. För att det får folk att tänka två gånger innan man åker flyg i onöden. Och det är just en sån början eventuellt på en sån process som jag tycker att vi behöver i framtiden. I Sverige har de ju kommit längre med flygskammen än vi, tycker jag. Och då ser vi att det faktiskt har lett eventuellt, då i viss mån har det lett i det att folk inte mera flyger. Det blir inte status på samma sätt att ha flugit på en semesterresa långt bort. För att den här flygskammen överskrider den här liksom då statusnyttan. Och sen vill jag också kommentera det här att man sätter olika extra skatter eller höjer priserna på flygbiljetter. Vi har ju att man kan betala, nu kan man betala extra, lite extra för sin flygbiljett för att kompensera på miljöskadan som flyget åstadkommer. Och sen kan man när man åker ut i korallreven i Australien kan man betala extra till båtarna så att man kompenserar för den skada som man eller den här båtutfärden då tänks göra på korallreven. Men de här pengarna är ju egentligen, det används sen till olika ändamål, fonder och annat som skyddar de här korallreven eller sen då forskning som funderar på vad man ska göra med det här ozonlagret och annat, men eller annan form av forskning. Men det är egentligen, det återskapar inte den skada, det kompenserar ju egentligen inte på praktisk nivå för den skada man har gjort. Korallreven blir blekare och blekare, hur mycket man än betalar för det eftersom man går dit och orsakar smuts eller smutsar ner där ändå. Och därför tänker jag att om man sätter en sån här stämpel, en större skatt på flygresor, vilket man kan göra, men om man sätter en hur stor skatt så bibehåller man den här statussymbolen. Att då är det egentligen en motverkande effekt på den här egentliga som flygskammen fungerar på enligt andra mekanismer. Och jag tycker att det här är en viktig sak. Men så skulle jag säga en tredje sak här om turismen. Och det är det att turismen har också en viktig funktion. När du reser till exempel till Thailand så hämtar du med dig pengar. Och det är ju bra för den lokala ekonomin. Att det också har effekter som är viktiga att komma ihåg. Att det handlar inte enbart om den flygresan utan det man gör där har också konsekvenser.
Vad är viktigare, den lokala ekonomin eller miljön? Vad säger du, Andrea Wäckman?
Ja, miljön säger jag. Men jag ska ta fast på det som du utvecklar om begreppet flygskam. Så absolut det sociala trycket, det är bra om det faktiskt leder till att man tänker två gånger och kanske inte flyger den där extra nöjesflyget. Så det är ju jättebra. Men om man ändå flyger och så sitter man och mår dåligt på flyget, så då ser jag inte nyttan där. Det att man tar bort skadliga stöd eller höjer skatter, vi pratade om hårda styrmedel, ekonomiska styrmedel, och det finns bevis på att det är ju också förstås, om det är dyrare så hoppar det inte lika lätt att till helgen åker jag iväg på en resa med flygplan, utan du då också tänker två gånger av hårda orsaker, så att säga, ekonomiska orsaker. Så jag tror absolut på en blandning av de här. Vi måste ha en skillnad både i beteende, i den sociala, de sociala statussymboler och så vidare. Men det behövs nog också hårdare styrmedel, lagförändringar och ekonomiska styrmedel.
Malin Brentscher, vad säger du?
Nej, men jag tycker ju också att man definitivt ska fundera på möjligheter att också flyget ska ta sin andel av miljöpåverkan och hitta globala sätt där man gör det. Alltså en global flygskatt eller till och med kanske en flygskatt inom EU som är lika för alla länder och alla regioner, så tycker jag är en helt bra idé. Men jag säger fortfarande att det är på den här utvecklingen vi borde göra mest. Det är att vi hittar de icke-miljöproblematiska sätten.
Mm. De här miljöanpassningarna som vi är tvungna att gå in för, slår de jämnt ut över alla? Eller är det någon som betalar mera för dem?
Nu, det är klart att företag som behöver flyga, de kommer att behöva flyga i fortsättningen också.
Mm.
Och till den delen så behöver vi exporten, vi behöver pengarna för exporten. Om det är så att man nu skulle ta bort inrikesflyget, så skulle det ju istället leda till att finnar förlorar kunder för att man skulle börja flyga via Stockholm istället. Att det handlar ju om liksom globala ekosystem där inte en region eller ett land kan ha ett helt annat system än andra, för då skapar man bara en ojämlikhet. Och då flyttar företagen kanske till något annat land. Och det är inte heller bra för vår ekonomi, utan man måste se på det som en helhet, men där man också hittar lösningar för att få nedsläpp. För det är enormt viktigt för oss alla. Mm.
Vi har ju också ett folkligt uppror i Frankrike som tog sin avstamp i bränsleskatter. En enorm upplevelse av orättvisa. Vad säger du, Katarina Sempatomäki?
Det är samma, jag upplever att det är samma situation där som det har varit så många gånger tidigare också. Det finns människor som upplever att de blir orättvist behandlade och de upplever att de inte kan påverka sin egen situation. Och då leder det sen till att man protesterar. Och det samma har vi ju sett det globala civilsamhällets frammarsch som var mera publicerat och mera diskuterat i slutet på 90-talet, början på 2000-talet, men det tycker jag att är en direkt fortsättning på de orättvisa som människor då upplevde och protestera emot. Och det här är ju samma sak igen, att det är en viss grupp eller en viss grupp som upplever att man är orättvist behandlad och händerna är på något sätt bundna. Man kan inte göra någonting åt det själv. Och man kan inte påverka genom via politik. Man kan inte göra någonting, man kan inte jobba hårdare, man kan inte göra någonting annat. Och då är man handfallen och det finns alltså ingen möjlighet för en själv att påverka en sin situation.
Är den här klimatanpassningen, är den jämlik? Vad säger du, Andrea Wäckman?
Klimatanpassning betyder olika för olika personer, för olika regioner, för olika länder, för olika områden, helt
slår det hårdare mot fattiga människor än rika?
Målet skulle ju vara att det inte skulle göra så. Absolut inte.
Men gör det det?
Det beror på hur den väg man väljer gå. Det här att nu sitter vi också här och pratar om att begränsa eller inte begränsa och så vidare. Men mycket, mycket viktigare skulle vara att vi skulle känna igen situationen som den är nu, klimatförändringen. Vad är läget och vad ska vi göra? Vart vill vi komma helt enkelt? Om vi har så mycket utsläpp som vi har om 50 år. Så vart ska vi sätta dem och hur kommer vi gemensamt dit på ett sätt som känns rättvist för de flesta? Som vi pratade tidigare, vi måste ge upp någonting, alla jämlikt. Och alla har lite olika saker, det beror på hur du lever idag.
Okej, vad är du beredd att ge upp? Vad är ditt bidrag?
Det är en svår fråga. Svår fråga. Jag gör lite av allt och så sitter jag här och pratar. Pratar också. Så lite av allt är min strategi.
Okej. Katarina Sempatomäki, vad är du beredd att ge upp? För det gemensamma bästa?
Jag vet inte om det just på personlig plan så är det ju viktigt att alla ger upp då någonting. Men det är inte att ge upp som är det viktiga, utan det beror på hur proportioner det har och hur det liksom tillför någonting till den stora helheten. Jag skulle säga upp en sån här sak som kanske gäller oss alla, är att om det var så att på 70-talet kom massa plast eller just plastleksaker, det är jättepopulärt med färggranna plastleksaker som alla som växte upp i början på 70-talet hade, som sen senare visade sig vara dels den färgen giftig eller åtminstone inte neutral. Och sen fanns det andra tillsatsen som inte heller var okej. Och de avgasarna olika fatala som olika farliga delar av plasten. Plus det att den här plasten har visat sig vara om inte evighetsämne, men ett ämne som inte åtminstone förmultnar så där jättesnabbt. Så det här är någonting som förändra, och då tyckte man förstås förbättra mångas liv i och med att man fick då plast i olika former. Men nu har vi ju någonstans sån här, alla känner ju till att vi har för mycket plast, och det finns plast på de mest djupa fårorna på världshavena, och hur det här har påverkat oss på ett negativt sätt. Och då det här är medvetenhet som har nått oss. Då har den här medvetenheten nått oss på ett sånt sätt att nu säger vi inte mer att jag har rätt, eller det är få som säger att jag har rätt att använda plast. När man förstår att det här har en större negativ konsekvens. Och nu vill jag lyfta det här till den här frågan, fattiga och rika, vem är som betalar mest för det här? Det är lite så att man kan kanske dra en sådan parallell till det här, att om de rika länderna nu har blivit rika för att de har kunnat utnyttja sina ekonomiska förutsättningar utan att tänka på miljön, så tycker jag kan ju de fattiga länderna tycka att de också vill ha samma rättighet att smutsa då i 50 år. Varför ska de börja nu, många av dem är ju stora förorenare idag, varför ska de börja begränsa sina egna utsläpp? Och då vill jag komma fram till det här med vår plastgrej, att det är något som vi hade som inte vi förstod konsekvenserna av. Men då tycker vi ju nu att det skulle skippas helt och hållet, och det passar ju bra att vi skippar det. För att vi förstår att hur farliga konsekvenser det har haft. Och samtidigt, om de fattiga länderna börjar smutsa ordentligt ner i 50 år, så förstår vi ju att det kan bli, det någonting måste göras. Planeten kan inte godkänna det mer. Det handlar inte mer om den där kanske rättigheterna där, att jag eller subjektivt den här gruppen mot en annan grupp, utan handlar om det globala hela.
Sista ordet går till Malin Brenchar. Vad är du beredd att ge upp för det gemensamma bästa?
Jag skulle gärna göra flera miljövänliga val. Om det är så att elbilar och kring det här pågår, det är ju också en diskussion vad som egentligen har mest koldioxidutsläpp. Men i det skedet som inte koldioxidutsläpp utan avtryck i sin helhet. Men i det skedet som elbilar till exempel har en tillräckligt stor räckvidd och klarar ett kallt klimat med en stor räckvidd, så skulle jag jättegärna köra elbil och göra den typen av val.
Är det här tillräckligt stort bidrag?
Det var ett exempel. Det finns också flera andra. Det handlar om sortering, det handlar om kertotalous, vad heter det, cirkulär ekonomi.
Ja.
Allt sånt. Det kan alla av oss bli bättre på.
Absolut.
Och det ska vi bli bättre på.
Absolut, du har rätt där, och jag vill ännu inflika att så mycket, jag menar du och jag och vi som sitter här, vad vi gör kanske inte, men det vilka, hur vi kan möjliggöra så att så många som möjligt gör det. Vi måste komma bort från att fråga också politiker att vad gör du personligen, utan det är nog mer att vad gör du för oss alla för att möjliggöra den här hela systematiska omvandlingen till ett nytt cirkulärt kolneutralt system.
Bra, där sätter vi punkt förslaget efter 12 som idag har diskuterat korta inrikesflyg. Att slopa inrikesflygen skulle vara en stor klimatgärning, men skulle få kännbara effekter. I dagens debatt deltog Kronobys kommundirektör Malin Brenchar. Vi hade ekonomen Katarina Sempatomäki med oss och Andrea Bäckman som är ordförande för miljöorganisationen Natur och Miljö. Hela programmet hittar du på arenan.yle.fi. Tack ska du ha.
Tackar.
Mitt namn är Markus Ekholm, och tack också till lyssnarna för att ni har varit med. Vi återkommer. Hej!